Podplay.
Motorernas rytande överröstar det jublande publikhavet. Det är den 11 juni 1955 och över 250 000 åskådare har tagit sig till den franska staden Le Mans för att bevittna det berömda 24-timmarsloppet. Det är ett av årets mest efterlängtade evenemang som lockar till sig motorsportsentusiaster från hela världen. Solen står högt på himlen och luften är tjock av cigarettrök och bensinångor. Längs den smala körbanan viner glamorösa bilmärken som Jaguar och Ferrari förbi läktarna i över 200 km i timmen. Men vad publiken inte vet är att racerbanan inte är anpassad efter de moderna bilarnas hastigheter. Och 2 timmar in i loppet händer det. En Mercedes krockar in i de låga jordvallarna som kantar banan och delar av bilen slungas in i publikhavet med vansinnig kraft. Vrakdelarna krossar allt i sin väg och lämnar en katastrofal förödelse efter sig. Många åskådare skadas svårt och dödssiffran stiger snabbt i vad som kommer bli den mörkaste dagen inom motorsportens historia. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tint Soneby, om Le Mans-olyckan 1955. En krasch som förändrade motorsporten för alltid. En tryckande hetta vilar över staden Le Mans i nordvästra Frankrike. Det är den 11 juni 1955 och tusentals människor strömmar fram över de smala kullerstensgatorna som skär genom Gamla stan. Doften av nybryggt kaffe blandas med cigarettröken som ringlar från kaféer och uteserveringar. Sorlet från folkmassan fyller den varma sommarluften medan solen kastar långa skuggor över de små torgen som ligger utspridda i stadens hjärta. Här varvas färgglada butiker och marknadsstånd med gamla stenbyggnader och katedraler som överlevt andra världskrigets förödelse. De ståtliga byggnaderna vittnar om Le Mans långa historia och står i stark kontrast mot de moderna bostadsområden och fabriker som börjat växa fram utanför stadskärnan. Längs det porlande vattnet i floden Sarthe leker barnen barfota på grönskande gräsmattor som fläckas av rutiga picknickfiltar. Det är en otrolig sommardag och luften vibrerar av spänning och förväntan. För många är detta en av årets mest efterlängtade dagar. Utöver sitt rika kulturarv är Le Mans nämligen mest känt för sitt legendariska 24-timmarslopp som varje år lockar till sig motorsportsentusiaster från hela världen. Under ett intensivt dygn får åskådarna se glamorösa sportbilar flyga fram över en kombination av offentliga landsvägar och en permanent racerbana. Med sina långa raksträckor tillåter banan hastigheter upp till 300 km i timmen, vilket gör Le Mans till en av världens mest spektakulära racingtävlingar. Till skillnad från traditionella lopp, där det handlar om att komma först i mål, gäller det för de tävlande i Le Mans att köra så långt som möjligt på 24 timmar. Varje bil har därför 2 eller 3 förare som turas om med körningen såväl dag som nattetid. kombinationen av de höga hastigheterna och de långa timmarna bakom ratten ställer stora krav på förarnas uthållighet och koncentration. Det gör Le Mans till motorsportens tuffaste, mest krävande tävling, där en seger ses som en av de högsta bedrifter en racerförare kan uppnå. Tävlingen lockar till sig världseliten inom motorsport, och år 1955 har ungefär 120 förare anmält sig till 24-timmarsloppet. De flesta tävlar i par och turas om med att köra några av tidernas mest ikoniska bilar, från märken som Mercedes, Jaguar, Ferrari och Aston Martin. Det är ett internationellt startfält med förare från olika delar av Europa, Nord- och Sydamerika. Bland dem finns en handfull fransmän, och en av dem är den 49-åriga racerföraren Pierre Bourgin. En lång, gänglig man med allvarlig blick och tunt, kortklippt hår. Pierre har fascinerats av motorsporten sedan barnsben. Hans farbror, Alfred Velge, var nämligen också en berömd racerförare som var känd för sin skicklighet och mod. Han tävlade under smeknamnet Lévesque fram till år 1904, när han omkom i en tragisk racingolycka. När Pierre ger sig in i motorsportens värld tar han därför också tävlingsnamnet Lévesque för att hedra sin bortgångne farbror. Innan han valde att satsa helhjärtat på motorsporten var Pierre en duktig idrottsman och tävlade i sporter som ishockey och tennis. Som tonåring spelade han för den franska ishockeyklubben CHS Paris, och redan som 19-åring utsågs han till reservspelare i det franska ishockeylandslaget för vinter-OS 1924. Efter några intensiva år på isen väljer han dock att lägga skridskorna på hyllan. Ishockeyn slukar all hans tid, och nu vill Pierre istället fokusera på sin stora passion, motorsporten. Trots det stora idrottsintresset vandrar tankarna hela tiden tillbaka till racingbanan. Och efter att Pierre har sett Le Mans 24-timmarslopp med egna ögon väcks barndomsdrömmarna till liv igen. Omringad av publikens högljudda jublande bestämmer han sig för att han en dag kommer att ta sin plats bland förarna som viner förbi på den legendariska racingbanan. Det dröjer inte länge innan drömmarna blir verklighet. Mot slutet av 30-talet köper den 32-åriga Pierre sin allra första racingbil. En stilren Bugatti som han kör i sin tävlingsdebut vid Grand Prix 1937. Det är en imponerande insats som visar att den unge fransmannen är en naturbegåvning bakom ratten. Trots att det är hans allra första racingtävling kommer han på tredje plats och norpar sig därmed en plats på prispallen. Bronsmedaljen blir ett bevis på att Pierre hör hemma i motorsportens värld. Under de kommande åren fortsätter han tävla i internationella racingtävlingar. Bara 2 år senare får den 34-åriga Pierre chansen att tävla i det legendariska 24-timmarsloppet i Le Mans. Det är ett ögonblick som han har drömt om sedan barnsben, och när han susar över startlinjen bakom ratten på en Talbot Lagoa är det nästan som att tiden stannar. Motorernas stån försvinner i periferin och han lägger knappt märke till publikens högljudda vrål. Ingenting kan störa hans koncentration. För Pierre är detta inte vilken tävling som helst. Det är kulmen av flera års hängivenhet, envishet och kärlek till motorsporten. Trots alla förberedelser går dock loppet inte som planerat. Fransmannens Talbot drabbas av tekniska problem och han tvingas dra sig ur racet. Trots nederlaget markerar tävlingen Pierres inträde i Le Mans historia. Men hans egen historia kommer sluta i tragedi. Strax efter Pierres insats i det legendariska loppet måste motorsportskarriären ta en paus. För när andra världskriget bryter ut över kontinenten under hösten 1939 tystnar motorerna på Le Mans racingbana. Norra Frankrike förvandlas till en blodig krigszon och inom kort har de norra och västra delarna av landet fallit under nazistisk ockupation. Le Mans racingbana börjar användas för militära ändamål och området blir en provisorisk flygplats för den franska militären. Det gör banan till ett mål för tyskarnas bombningar. Efter axelmakternas fall år 1945 ligger stora delar av Europa i ruiner. I Le Mans har den berömda racingbanan förfallit. Vägarna har blivit sönderbombade, läktarna är nedrivna och depåområdet står öde. Det krävs omfattande ombyggnationer för att restaurera racingbanan, men tack vare ett lån från Le Mans stad kan planerna sättas i verket redan i slutet av 1948. Arbetet går fort och bara 6 månader senare kan Le Mans 24-timmars lopp väckas till liv efter ungefär 1 decenniums uppehåll. Men trots ombyggnationerna är banans design inte anpassad efter de moderna bilarnas hastigheter. När Le Mans höll sitt första racing-event år 1923 nådde bilarna knappt upp till 60 km i timmen. Nu, 3 decennier senare, kan de glamorösa Jaguarer och Ferraris som susar fram över de nyasfalterade vägarna nå hastigheter upp till 300 km i timmen. Alltså 5 gånger så snabbt. Trots det bär banan fortfarande spår från en svunnen tid och säkerhetsåtgärderna har allvarliga brister. Låga jordvallar är allt som separerar publiken från de kraftfulla racerbilarna som flyger fram över de smala vägarna. Det saknas både betongmurar och skyddsnät och dessutom har vägarna inga avåkningszoner. Depåerna ligger direkt intill körbanan och mekanikerna måste jobba utan någon avskiljning från bilar som susar förbi i flera 100 km i timmen. Under loppen finns det alltså en stor risk att bilarna kraschar in i depåområdet eller i publikhavet som står bara några meter från vägarna. Scenen är som byggd för en katastrof. Det är en varm sommardag den 11 juni 1955. Solen står högt på himlen och längs Le Mans smala kullerstensgator går människor iklädda tunna pikétröjor, blommiga sommarklänningar och breda solhattar. Inne i stadskärnan cirkulerar doften av nybakat bröd mellan de smala gränderna. Men det är ett ovanligt tunt folkhav som rör sig mellan de färgglada marknadsstånden. Istället rör sig en bred ström med människor mot stadens sydvästra del, där Le Mans racingbana skär genom det grönskande landskapet. Här är luften istället tjock av cigarettrök och bensinångor. Motorbuller överröstar folkmassans ivriga röster medan de reder ut picknickfiltar, tränger sig fram på läktarplatser eller klättrar upp på biltak för att få bättre vy över det legendariska 24-timmarsloppet. Över 250 000 människor har samlats längs de låga jordvallarna som löper längs körbanan, och stämningen är elektrisk. I depåområdet är det fullt av liv och rörelse. Mekaniker springer mellan bilar och ordnar med de sista förberedelserna innan loppet ska börja. Förarna håller sig i bakgrunden för att hålla fokus inför det kommande racet. Men det är svårt att stänga ut nervositeten när fotografernas blixtrande kameror följer minsta lilla rörelse. Bland förarna finns den nu 50-åriga fransmannen Pierre Lévesque. I det här laget har han tävlat i Le Mans ett halvdussin gånger, men tänker inte ge sig innan han har kammat hem segern. Något som han har goda chanser till nu när han är en del av Mercedes-laget. Tillsammans med sin amerikanska medförare John Fitch delar han på en silvergrå Mercedes-Benz. En av tidernas mest avancerade och kraftfulla sportbilar. Men trots bilens imponerande styrka lurar farorna runt varje kurva. För Le Mans körbana har trots allt bristfälliga säkerhetsåtgärder som i kombination med de höga hastigheterna kommer att resultera i en förödande katastrof. Klockan 4 på eftermiddagen den 11 juni 1955 lyder startskottet för det efterlängtade 24-timmarsloppet. Som traditionen kräver står förarna på motsatta sidan av körbanan, och när de hör startsignalen springer de över den varma asfalten. De kastar sig in i sina väntande bilar och trycker ner gasen i botten. Säkerhetsbältena ignoreras, men vid en olycka kan det vara säkrare att slungas ut ur bilen än att fastna i ett brinnande vrak. Motorvrål blandas med publikens jubel när bilarna susar förbi läktarna i över 200 km i timmen. I ledningen finns kända märken som Jaguar, Ferrari och Mercedes. De är låsta i en kamp om första platsen, och bakom ratten på en av de ledande bilarna sitter den 50-åriga Pierre. Han kör ensam medan medföraren John Fitch står vid sidan av körbanan och väntar på sin tur. Men det ögonblicket kommer aldrig att komma. Ungefär 2 timmar in i det legendariska loppet håller Pierre fortfarande sin plats i täten. Den tjocka bomullsoverallen som skyddar honom från de piskande vindarna är genomdränkt av svett, och under hjälmen sitter håret klistrat mot huvudet. Varje gång han växlar ger motorn ifrån sig ett vrål som får hela kupén att skaka. Det vibrerar genom kroppen, men trots det håller Pierre ögonen klistrade på körbanan. För i det här loppet kan ett enda misstag bli förödande. Klockan är ungefär 6:30 på kvällen när ledarbilen, en Jaguar körd av britten Mike Hawthorne, blir inkallad till ett depåstopp. Föraren svänger hastigt höger och bromsar för att kunna köra in i depåområdet. Men eftersom körbanan saknar avåkningszoner blockerar han vägen för alla efterföljande bilar. Bakom Jaguaren tvingas en annan förare, Lance Macklin, gira åt vänster för att undvika en kollision med ledarbilen. Men då hamnar han i sin tur framför fransmannen Pierre Levegue som dundrar ner för den smala körbanan i 190 km i timmen. Allt sker på bara några få sekunder och det är omöjligt för Pierre att undvika en kollision. När han kraschar in i bilen framför klättrar hans Mercedes upp på den andra bilens bakdel som lutar neråt likt en ramp. Den lyfter från marken och flyger genom luften likt en silverpil innan den slår ner i de låga jordvallarna som separerar publikhavet från körbanan. Pierre slungas ut ur det demolerade vraket och landar bara någon meter från den nu brinnande Mercedesen. Ansiktet är vänt neråt mot den varma asfalten och han gör ingen ansats att fly medan elden kryper närmare läktarplatserna. Kaos bryter ut bland folkmassan som står hoppackade längs körbanan. Delar av Pierres Mercedes har slitits loss och slungats in i publikhavet likt projektiler. Motor, framaxel och hjul flyger genom luften i över 100 km i timmen och krossar allt i sin väg. Åskådare kastas omkull av de avslitna vrakdelarna och snart är läktarplatserna rödfläckiga av blod. Ljudet av explosioner river genom den varma sommarkvällen. Tjock, svart rök stiger från den brinnande Mercedesen och lägger sig som en mörk filt över det panikslagna folkhavet. Längs Le Mans körbana ekar skriken från åskådarna medan de snubblar över varandra i desperata försök att fly den mardrömslika scenen. Många av dem har sett sina nära och kära krossas av vrakdelarna och nu har paniken dem i ett fast grepp. Men det är svårt att röra sig genom trängseln och bristen på utrymningsvägar försvårar deras flykt. Samtidigt kämpar sig räddningspersonalen fram genom den panikslagna folkmassan. Vissa av dem letar efter livstecken bland de livlösa kropparna som ligger utspridda på läktaren. Andra rör sig bort mot Pierre som fortfarande ligger bredvid den brinnande Mercedesen. Men det finns inget de kan göra. För när de ser fransmannens livlösa kropp finns det inga tvivel om att han är död. Trots den förödande olyckan avbryts inte loppet. Direkt efter kollisionen bedömer tävlingsledningen tillsammans med fransk polis att det kan vara säkrare att låta tävlingen fortsätta som planerat. De är rädda för att ett avbrott riskerar att förvärra paniken. Om åskådare, förare, mekaniker och övrig personal samtidigt försöker lämna platsen skulle de blockera vägarna och göra det svårare för räddningspersonalen att nå fram till de skadade. Under kvällens gång pågår dock allvarliga interna diskussioner inom Mercedes-laget. När gryningsljuset kastar sina första strålar över Le Mans har de valt att dra sig ur loppet av respekt för den bortgångne Pierre och alla åskådare som förlorat sina liv i den ödesdigra olyckan. Men det är inte alla som fattar samma beslut. Jaguar väljer att fortsätta loppet trots att deras förare, Mike Hawthorn, var inblandad i händelsen som ledde till kraschen. I slutändan blir det också Mike som kammar hem vinsten och efteråt firar han segern med champagne. Det undgår inte medias vaksamma blickar och snart är hans segerfirande publicerat i flera franska nyhetstidningar. Bilderna väcker starka reaktioner. I Frankrike upplevs segerfirandet som respektlöst i skuggan av tragedin och Mike möts av skarp kritik. Många menar att han bär på skulden eftersom det var hans hårda inbromsning som tvingade de efterföljande bilarna att gira åt sidan. Men i slutändan bedöms det att Mike inte har brutit mot några regler. Efter olyckan sker flera utredningar av såväl franska myndigheter som av internationella motorsportsorganisationer. De konstaterar att ingen enskild förare kan hållas ansvarig för den tragiska olyckan och hävdar istället att Le Mans körbana inte har varit anpassad för de höga hastigheterna. Bristen på avåkningszoner är vad som orsakat katastrofen och Le Mans tvingas bygga om sin körbana för att förhindra framtida tragedier. Läktarna flyttas längre bort från banan. Rejäla skyddsbarriärer i betong upprättas längs vägarna och nya avåkningszoner tillämpas så att förarna kan sakta in utan att utgöra ett hinder för varandra. Olyckan vid Le Mans 1955 blir en vändpunkt inom motorsportens historia. Över hela världen byggs racerbanor om efter nya säkerhetsstandarder. Och i Schweiz går man steget längre och förbjuder motorsporten helt. Mercedes väljer att avsluta all fabrikstödd racing och drar sig därmed ur alla tävlingar, inklusive Formel 1. Privata team tillåts fortfarande tävla med äldre Mercedes-bilar, men de får inget stöd från fabriken. Varken i form av finansiering, teknisk personal eller tillgång till fabriksutvecklad teknik. Det kommer ta flera decennier innan de återvänder till racingscenen. Men trots det kommer spåren av tragedin alltid leva kvar. Sammanlagt dör 83 personer, inklusive föraren Pierre Levegue, i vad som har kommit att bli motorsportens mest förödande katastrof. Olyckan blir en påminnelse om vilken fara sporten kan utgöra för både de tävlande och åskådare. Det utlöser en global debatt angående säkerheten inom racing, vilket leder till omfattande förändringar, från ombyggda banor till striktare tekniska regler. Tragedin banar alltså en väg för en ny era där säkerheten får en mer central plats inom motorsporten, även om priset för förändring blev ofattbart hög. Den berömde föraren Pierre Levegue, som förlorade sitt liv i den tragiska Le Mans-olyckan 1955, blir en legend inom motorsporten. Han symboliserar de risker sporten bär med sig, samtidigt som han påminner världen om vilken passion, hängivenhet och mod som krävs för att tävla på en så hög nivå. Efter olyckan begravs han i en av Paris mest kända kyrkogårdar, jämte några av landets mest inflytelserika konstnärer, filosofer och författare. Vid Le Mans körbana upprättas en minnessten för Pierre, och varje år hedras hans minne av racingvärlden, inte bara som en skicklig förare, utan också som en person vars öde förändrade motorsporten för alltid. Du har lyssnat på Kod Katastrof om olyckan i Le Mans med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Anna Siafar. Producent är Evelina Färnerud och redaktör är Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av